Vad är det här? Ja, ett halvt kodjuver. Och bara lite ägg och salt och vitpeppar. Och smör förstås. Det ska koka mjukt i 3 timmar. Och så ska det malas i köttkvarn. Ja, jag bläddrar här i en urgammal receptsamling. Och här finns märkliga rätter. Sådana som man tog till då det var knappa tider. Billig och näringsrik och smakliga maträtter. Pudding av kodjuver eller en grillerad kalvhjärna. På den här tiden var det viktigt att allt som bara gick att äta togs tillvara. Men hur ser våra kunskaper ut idag? I den här sexdelade serien så tar jag reda på vad allt som har bidragit till våra förändrade måltidsvanor. Idag ska jag ta reda på hur det står till med våra hushållskunskaper. Vem kan laga mat idag? Och är det ens nödvändigt då det finns färdig mat överallt? För att få lite perspektiv så hör på det här. Det här är en finsk kylskåpsreklam från 1956.
Ruokatavaroiden säilyttäminen ei muodosta ongelmaa niissä keittiöissä, joissa ruokakomeron lisäksi on jääkaappi. Oikein käytettynä ja oikein hoidettuna antaa jääkaappi emännälle niin tehokasta apua ruokamenujen pienenemisen ja kotitaloustyön helpottumisen muodossa, että emäntä varmasti pian toteaa ruokien säilytyskysymyksen saaneen parhaimman ratkaisunsa. Jääkaappi ei olekaan ylellisyyttä, vaan se on suorastaan välttämätön.
Här demonstreras det hur man kan förvara färskvaror längre och smidigare och att ett kylskåp inte behöver uppfattas som en lyxprodukt. Vilket det nog var ännu på den tiden. Och efter det, sen 60-talet har utvecklingen kring livsmedlen och utbudet förändrats totalt. Och hur har det påverkat oss?
Alltså vi har ju invagats på något vis i den här tanken att allt ska vara liksom färdigt lagat. Och är det då den här brådskan eller vad det här? Men det också i sig leder ju till någon form av sån här hjälplöshet i köket.
Hushållsrådgivaren Elisabeth Eriksson ska bjuda mig på lunchsoppa idag. I det här avsnittet besöker jag också ett högstadium. Eller en grundskola årskurs 7 för att bevittna hur situationen ser ut. Är läget katastrofalt? Eller finns det ett hopp i framtidens unga? Kan de styra våra måltidsvanor och vår matkonsumtion i en sundare riktning? Vi börjar i Marta köket hos Elisabeth Eriksson och hennes puttrande soppkastrull.
Vi omringas ju av mat och så färdig mat, olika matliknande produkter. Men nu är det bra att kunna laga så här från scratch också. Att till exempel, nu som tittar vad vi har här idag lite. Kolla vad vi har i förråden och så smäller vi ihop bara en soppa så här. Och det är ju också ett sätt att få liksom lite rotation i kylskåpet, men också det här att man billigt får mat på bordet.
Men du brukar ju vara hos, liksom vara en vardagshjälp. Så hur kan det se ut i hemmen? Vad är din syn? Liksom, vad anser du om den här kunskapsnivån och vanan att äta tillsammans?
Där har jag nog sett olika hur den här matsituationen kan se ut och naturligtvis så det är ju inte min sak att säga vad som är rätt och fel på det sättet, men att ganska ofta faktiskt är det så här att man inte har ett matbord där man kan sitta med stolar och bord och så här och det kanske saknas ganska mycket så här köksattiraljer och liknande och sen att man har helt enkelt inte, man prioriterar inte den där gemensamma tiden vid matbordet. Och det betyder nu inte heller allt varje gång att det ska så jätteskralt i kassan, utan kanske av olika orsaker. Det har bara blivit, man kanske jobbar väldigt mycket, båda föräldrarna, och man har kanske hobbyn lite. Så att och som sagt, man prioriterar inte liksom att få ihop det till en sån här måltid. Det finns väldigt, väldigt olika familjer, om vi säger som så.
Hur ser kunskapen ut?
Om vi nu pratar på liksom unga vuxna, så finns det väldigt stora kunskapsskillnader kan man väl säga. En del är jätteinsatta, vad kommer liksom till livsmedel, livsmedelskunskapen, näringskunskap och matlagningskunskap. Man samlas kring matbordet och så här, och sån här mat är riktigt en sån här grej och man kanske börjar fundera redan i början på veckan att vad ska vi sen äta längs med veckan och till veckoslutet och bjuder in kompisar och sånt. Men sen har vi en den andra sidan som inte äter tillsammans. Folk sitter vid sitt mat eller i sina egna rum eller man sitter på sängen eller man sitter liksom vid skrivbordet, man sitter framför tvn eller framför skärmen. Och det som kanske jag tycker på något vis är som mamma och sån här som matmänniska så tycker jag kanske att mest skrämmande är ju det här som hela familjen sitter på olika tider, på olika platser och äter. Att man kanske till och med alla är hemma, men man sitter i varsin vrå. Det att man nu och då gör som så, det liksom, där är ingen skada sked. Men att det att man inte överhuvudtaget liksom värnar om den där gemensamma måltiden, det tycker jag kanske är lite skrämmande. För man tänker att ofta de där matvanorna och det är ju sånt som skapas i egentligen en ganska tidig barndom och under hela barndomen och ungdomstiden. Det är sånt som man sen för med sig till sin egen familj. Kanske också annars också sen att umgås i studielivet och arbetslivet. Du har lärt dig hur man äter med gaffel och kniv och framför vid matbordet. Och att man klarar av att liksom föra ett samtal vid matbordet. Och så här. Jag tror att det är viktiga saker. Det kan många kan, jag har också hört det att många säger att de har sen känt sig lite så här borttappade i sådana situationer där du ska sitta tillsammans med någon annan. Och för att liksom, som sagt att måltiden är ju så mycket annat än bara liksom att tanka. Det är just det här att se varandra, höra varandra, diskutera, utbyta tankar och liksom njuta av varandra och sällskapen. Kan vi sätta i en sån här? Jag vet inte, det här var någon sån här grej. Man ser ju också skillnader, alltså helt sådana kulturella skillnader. Att till exempel jobbar vi en hel del med invandrare och här ser man ju att de har ju alltså väldigt goda matlagningskunskaper. Men det som vi har, som de har just när våra samarbetspartner till exempel invandrartjänsten så säger att de här nyinflyttade har så svårt på något vis att orientera sig i matbutiken. För att de vill ju ha så att säga, riktiga råvaror som de gör mat av. Och det är ju nog väldigt, jag tänkte säga förskräckta, men det är nog fel ord, men fundersamma över det här stora utbudet av de här färdiga maten, alltså färdiga portioner, färdiga, alltså många affärer har ju inte ens en köttdisk eller en fiskdisk eller så här, utan allt är liksom på något vis så färdigt malt, strimlat, hackat, så det där, så att nu till exempel så ska jag starta upp en grupp där det kommer att vara en 5-6 kvinnor som det där. Vi ska alltså helt enkelt gå i affären och titta lite vad det finns. Och sen också att det här att få pengarna att räcka till. Där prioriterar man verkligen den gemensamma måltiden. Att det är jätteintressant att se att de har liksom mat. Man har mattider, man äter ofta liksom senare än vad vissa där liksom traditionellt kanske gör här. Och man samlar alltså alla kring matbordet. Och det är liksom en sån här rolig grej. Så de har liksom det verkligen under kontroll.
Matlagningen tar i regel en tredjedel av en husmors arbetstid. Det är viktigt att ha goda redskap. Kärl som man kan servera ur, slipade knivar, rejäla skärbröd. Bjud gärna på rätter efter mormors gamla fina recept. Eller ge målens älsklingsmål med svamp och allt. Gör det någon enstaka gång. Men gå in för att laga långrätter och förenkla gärna från köttbullar till köttfärs, från plättar till pannkaka och så vidare.
Hushållsknepen har man försökt sprida i årtionden för att få oss att äta hälsosammare och mångsidigare. Martorna grundades 1899 och de lärde ut sina knep. För på många håll i vårt land rådde rena rama misären. Så här säger etnologen Yrsa Lindqvist. Hon har forskat i husmorsrollen och hur våra kunskaper har varierat genom tiden.
Det ingick liksom i den här stora bilden av att man ville höja på levnadsstandarden för att människor åt så dåligt. Kokmöjligheterna var dåliga, kökarna var under all kritik. Man kokade i en gryta på öppen eld och sånt. Så det ingick ju liksom i det här hela konceptet att höja levnadsstandarden, att utbilda kvinnor i bättre matlagning. Där det kom i de här rönerna om vitaminer och näringsämnen och allt sånt här som gjorde liksom att du hade den här. Det var viktigt med den här undervisningen.
För att jämna ut skillnaderna och höja kunskapsnivån så har vi haft huslig ekonomi som läroämne i skolan. Det var på 70-talet det blev obligatoriskt för alla. Hur upplevs läroämne idag? Räcker det med en kurs på årskurs 7? Och varför är det viktigt att ha huslig ekonomi? För att se hur det ser ut på fältet besökte jag Kungsvägens skola i Sibbo Där jobbar hussalärarna Helena Juselius och Johanna Rytkölä. Vad är deras uppfattning om de ungas kunskaper och vanor i köket?
Jag har ju jobbat 20 år snart här med ungdomar. Och den här kunskapen som de har när de kommer, så den kanske nog, det varierar jättemycket. Vi har ungdomar som man märker att mycket har jobbat i kök och varit med och jobbat i hemmet. En del med mamma, pappa, mormor, morfar, många morföräldrar, farföräldrar märker man att det är mycket med sina ungdomar. Och sen har vi sådana som man nog märker att det här med tesked och deciliter, att det inte har de riktigt någon hum om det. Och att man får ganska mycket handleda, riktigt sådana här baskunskapsgrejer. Att redan det att skala potatis är inte någon självklarhet. Hacka lök är ingen självklarhet, något mera. Som kanske ändå för en 10-15 år så upplevde man att de flesta kanske ändå hade gjort det. Vi brukar när de kommer sjuorna i början på terminen på hösten så brukar vi ha en liten sån där fråga att vad har ni gjort tidigare där de får kryssa i. Och mindre kanske det nog är i kryssat nu att de har gjort det ena och det andra.
Barn som kanske kommer från här matintresserade familjer som är de är mycket mer modiga med att smaka på saker och de är liksom vana att testa och de är vana att prata om mat. De här ser man ju liksom lite mer. Men annars är det jättevarierande och för många är det ju nog ett lite sådär outforskat territorium i hemmet, det här köket. Det är inte liksom, man är inte riktigt sådär jättevan. Men det börjar väl kanske här sen på sjuan också, att många blir ju lite inspirerade och vill jobba hemma och testar på. Det liksom blir mer och mer sen efter att man har fått sätta igång här i skolan.
Vad tycker eleverna om hushållslära? Är det ett populärt ämne?
Ja, vi är ju jättenöjda för att vi märker ju det att oberoende vad man har för bakgrund när de har kommit hit till oss på sjuan, men sen när det ska väljas på vårterminen så väljer de vad de ska ha som tillval då till 8 och 9. Och vad skulle vi nu säga utan att ljuga, 70-80% väljer nog huslig ekonomi och det är ju vi ju nog jätteglada för att vi anser ju att det här är ju absolut skolans viktigaste ämne. Nu vet jag att kanske någon lite opponerar sig, men vi lär ju min sann för livet och vi försöker ju ge färdigheter som man faktiskt behöver precis varje dag och genom hela livet. Så att vi är nog jättenöjda att det här är ett popämne och vi tar glatt emot dem när de kommer sen till tillvalet på 8 och 9.
Så här pojkar, nu ska vi se att jag svänger dem upp och ner. Nu behöver ni 2 teskedar.
Just idag bakas här Runebergs tårtor. Här är kanske 18 ungdomar.
Det är kiva att laga någon mat och äta det.
Vad är din bravur?
Kanske att skära saker och steka. Det är det jag brukar göra mest hemma och sånt.
Hur ser din matlagning ut hemma hos er? Äter ni middag tillsammans?
Jo, vi brukar äta middag tillsammans. Vi sitter nu vid matbordet. Ibland typ på fredag och sådär när man har lite mer tid så brukar vi laga mat tillsammans.
Vem lagar mat hos er?
Hos mamma lagar mamma och hos pappa lagar pappa maten oftast. Men ja, sen brukar man hjälpa sen mer mot veckoslutet.
Kan ni laga mat?
Ja, lite hjälp behöver jag nog.
Jag har många gånger lagat nog för hela familjen liksom maten.
Du har mattur?
Ja. Jag tycker jättemycket om att laga mat.
Hur är det? Det finns ju möjliga sådana här YouTube och olika grejer. Följer ni någon sån här mat?
Ja, det är nog asiatisk väl så därifrån har vi gjort alla möjliga mat. Och sen brukar vi ofta se på TV, så där kommer just när hela Finland fast baka och ha en tävling. Så de brukar vi se på med mamma.
Har ni själva någon bravurer?
Ja, hamburgare.
För mig är kanske just någon chokladtårta eller någonting. För att det tycker jag mina syskon om och det är ganska lätt att laga. Så jag fick en bok där det finns olika chokladkakor och recept i dem som jag har. Så jag har testat på några.
Men jag lagar mest något bakelse eller pasta. Så.
Jag lagar inte så ofta men ibland jag fick en asiatisk kokbok som jag ska få hitta ingredienser. Så.
De elever jag träffar verkar alla vara matintresserade. De uppskattar också den gemensamma tiden vid matbordet. Så det känns inte som om läget är så alarmerande, åtminstone inte bland de här eleverna, faktiskt snarare tvärtom. För jag har hört också på andra håll att det är i många fall det unga som driver oss mot en hållbarare konsumtion. Ni vet, mera grönt, ekologi.
över nyåret så jag slutar äta kött. Jag äter bara fiska och köttarna nu. Så sen vi har testat nu mycket olika recept. Alla tofu och sån här sojarouheita och allt sånt här. Så det har liksom varit på det sättet sen, sådär olikt. Men pappa tycker om att experimentera med den här nya maten.
Har du fått hela familjen att äta mer då vegetariskt i och med att du har gått in för den här dieten? Eller?
Ja, jag försöker få dem också smaka på alla tofforna. Min storebror älskar inte det. Men min mamma och pappa har nog liksom, de tycker om att vi försökte fritera tofu allt. Så det, har nog liksom, det är inte att man äter bara gräs till morgonmål. Utan man får nog helt bra mat fast man inte äter kött. Det först när jag liksom sa så att typ, jag tror att jag vill sluta äta kött. Och min pappa bara, nej, kött är ju viktigt. Men sen min mamma, hon har aldrig ätit fisk så hon förstår liksom det där, att man kanske inte vill äta allt. De har hjälpt mig med det här, att inte hade varit något. Nej, vi kommer aldrig tala till dig mer. Du har brutit mot våra regler. Att vet du, de har nog varit med om det och hjälpt mig. Men ja, det har varit stor byte nu.
Så här förklarar Marta Ainali att det hade gått till då hon drev igenom ett mer vegetariskt käk där hemma. När det gäller skolmaten så har vi fokuserat för mycket på tallriksmodellen och kostrekommendationer och glömt att skapa en trivsam miljö och lugn och ro kring måltiden. Det här är något man vill rätta till och lyfta fram i den nya nationella handlingsplanen Skolmat 2.0. I den rekommenderas precis just trivsel och grönare portioner. Och när det gäller trivsel så är det mer eller mindre bara under hussatimmarna man hinner sitta tillsammans med sin grupp och äta i lugn och ro. Hussalärarna Helena Juselius och Johanna Ryttkölä beskriver för mig hur jobbig skollunchen kan vara för vissa elever. För just de elever som kanske skulle behöva den här skollunchen mest av alla.
Jag upplever inte att det är matens fel som gör att ungdomarna inte vill gå och äta. Jag tror mer att det är liksom de här situationen och det där jäktet och stämningen som är där. Men vi vet ju att vi har många ungdomar som upplever det jobbigt att äta tillsammans med andra och som vi vet att det finns ätstörningar av olika slag. Och då är ju nog en situation där det kommer 200 ungdomar på en gång, ska äta på 10 minuter, vad det nu kan vara. Så det är nog jättejobbigt för dem. Att liksom när det finns inget ställe där du kan lite gå bort utan du är där med de andra. Och det leder ju nog till att vi har ungdomar som väljer att inte helt enkelt komma och äta skollunchen. Och kanske också, de har inte där hemma heller att man skulle sitta ner tillsammans och äta.
Vardagen är jättehektiskt och det är jättesvårt att få det att fungera och alla hittar en gemensam tid för alla i familjen. Men jag tror att det är något som folk är liksom medvetna om, de funderar på det och kanske har börjat satsa lite mera. Och det såg man ju här när du frågar.
Men nu häller jag bara i, hör du. Vi tömmer honom på så här.
Avslutningsvis så ska jag nu återvända till Marta köket där Elisabeth Eriksson fixar ihop en lunchsoppa.
Du får mycket mat. Du måste bjuda hela Marta för. Vi har några kollegor på plats.
Nu är här några på plats idag.
Det blev ganska mycket mat, men Sandra Mellberg och Nina av Hellström gör oss sällskap. Jag ger dem sista ordet. Varför tycker de att vi ska återerövra måltidsgemenskapen ifall den nu skulle ha fallit bort i broskan?
Oj, vad bra. Ja. Verkligen. Nu är det här. Tusen gånger bättre än kuppikuma.
Vi räddar dig.
Äta tillsammans korrelerar med uppskattning av råvarorna och maten. Att äta man tillsammans så kanske man har en större uppskattning. Och jag tror att det är jätteviktigt i dagens läge. Det ökar liksom uppskattningen till vår egen livsmedelsproduktion och uppskattningen för hälsosam mat.
Det finns skiftesarbetande människor som jobbar olika tider och barnen är kanske helt andra tider på dagis och arbetslöshet. Olika andra utmaningar som gör att det är svårare kanske att ha den här gemensamma middagen. Men om vi hittar en lucka någonstans där vi skulle kunna tillsammans äta. Och ofta är det ju också så att man talar gemensam middag. Så väcker det ju redan att ha det middag med tre rätter och ett litet glas vin och så här. Så det kan också göra det lite stressigt. Man kan ta en vanlig soppa och ett glas mjölk och knäckebröd. Så det är vår gemensamma måltid den här gången.
inte det automatiskt så att man äter ohälsosamt bara för att man äter ensam. Jag har själv bott ensam länge när jag studerar och jag tror inte jag har lagat mat så mycket som jag gjorde liksom någonsin. Och även liksom testa nya saker och åt mycket grönsaker. Att jag, att på något vis ha den där stabiliteten i sitt liv. Och den där stabiliteten kan vara då gemensamma måltider. Det behöver inte vara det. Om man mår bra att äta ensam så då ska man väl också fortsätta göra det. Men jag tycker ändå att vi ska värna om den här gemensamma måltiden. Just för att man ser att den håller på. Att färre äter tillsammans. Vi lever ju också i ett sånt samhälle där man går till det där extrema alltid. Att om man har gått på den linjen att vi äter tillsammans, så ska vi äta liksom tillsammans. Och så gör man det nästan bara svårare för sig, för att man ska liksom, man tvingar ihop det och lite det här att det ska inte vara några skärmar i det här hemmet. Fast man då har kanske en trotsig tvååring som bara skriker, att då kanske det någon gång kan vara enklare att sätta henne framför tvn med kvällsmålet. Och tänka att okej, idag skippar vi den här gemensamma måltiden. Men vi har det i alla fall som en sån här bas.
En strävan.
En strävan, som du sa. Ja, att jag tror det är viktigt att komma ihåg också.
I vår upplysta tid är det mycket som borde vara. Men om nu inte de där fina och dyrbara apparaterna kan bli våra, så finns det tusen små detaljer som kan rationalisera vårt hemarbete. Men glöm inte en sak. Det man bäst kommer ihåg ifrån barndomshemmet är inte att där då och då låg lite damm på skrivbordet eller om man fick rena kläder varje dag. Utan vad man minns är om far och mor med bibehållen hälsa fick det hela att gå i lås och att det alltid tog sig tid för barnen och varann.
Du har hört Kom och ät. En programserie om våra förändrade måltidsvanor. Jag som gjort den här serien heter Annika Sylvin Reuter. I 6 avsnitt tar jag reda på vad som styrt oss bort från måltidsgemenskapen och vad som kunde få oss dit tillbaks. I det här avsnittet medverkar elever från Kungsvägens skola i Sibbo, lärarna i huslig ekonomi Johanna Rytkölä och Helena Juselius och i Martonas kök satt hushållsrådgivarna Elisabeth Eriksson och Sandra Melberg. Och lunchgästen Nina av Hellström. Programseriens alla 6 avsnitt hittar du på Yle Arenan.